Så då ska vi se om vi får in rätt volym på micken. Känns det som alla hör mig klart och tydligt? Härligt, annars får ni vinka. Härligt att få tillfälle och inbjudan att predika här i församlingen igen. Känns alltid lika sådär halvnervöst, spännande och pirrigt samtidigt som det är så underbart att få möjligheten. Jag tänker att vi bara lägger stunden i Herrens händer ytterligare med en gång. Jesus, jag tackar dig för den här gudstjänsten. Jag tackar dig för det som har inlett gudstjänsten. Jag tackar dig för att du är här mitt ibland oss, Herre. Att du vill möta oss, Jesus. Jag tackar dig för att du ser till oss var och en, Herre. Du känner våra situationer, våra livssituationer, Herre. Vad vi har bakom oss, vad vi har framför oss, Herre. Våra liv är helt i dina händer, Jesus. Jag tackar dig för att du vet bäst, Herre, och att vi bara får möjligheten att lägga våra liv i dina händer, Jesus. Ytterligare en gång, Jesus. Tack för att vi aldrig kan göra det för många gånger, utan att vi istället är uppmanade till att göra det varje dag, Jesus. Tack för att du vill ta hand om den här stunden, Jesus, och låt din helige ande leda oss var och en, Jesus. I Jesu namn. Amen. Det som jag tänkte tala om här nu på förmiddagen är ordet commitment. Och det kan ju kännas som ett konstigt ord att ta upp så här bara. Men det var ett ord som kom till mig och som jag kände starkt att jag skulle tala om. Och det är ju precis som Katrin läste inledningsordet. Det är också härligt att se hur det går som en röd tråd. Men att gå in med hjärtat just i det man gör. Och det är ju ett engelskt ord, commitment. Och om man då ska hitta en motsvarighet i svenskan så finns det inte något så där direkt som översätter det rakt av. Utan vi får istället använda oss av några stycken ord faktiskt. Och det här ser ut lite som en sån gammal mindmap som man använde i skolan. Jag vet inte om man gör det fortfarande, men då är ju de här orden som beskriver just commitment runt omkring. Gå in med hjärtat som vi hörde. Vara övertygad. Engagemang. Beslutsamhet. Lojalitet, hängivenhet, ansvar, troget hålla fast, handla i kärlek, vara överlåten, fokus på ett mål där man gör vad som krävs för att nå dit. Det är många fina ord. Och det är ju faktiskt så att det här kan ju appliceras till nästan vad som helst i livet. Man kan engagera sig och hänge sig åt alla möjliga olika saker. Allt ifrån karriären till familjen, till prylar, status. Ja, det finns så mycket som vill ta vår fokus, vår tid och det som vi prioriterar. Och i sportens värld så är ju det här begreppet också vedertaget. Det finns många idrottsklubbar som har det med i sitt motto. Bland annat så har NHL-laget Colorado Avalanche. Den här skylten som vi ser här nu på skärmen, den hänger i deras omklädningsrum. It's all about commitment. Allt handlar om det här beslutsamhet, engagemang, hängivenhet. Och för att vi ska få en bredare bild av det här så tänkte jag att jag skulle läsa några citat också som har sagts om commitment, och då är de på engelska men så översätter jag dem sen. Det här citatet börjar vi med. If you're interested, you do what's convenient. If you're committed, you do whatever it takes. Om du är intresserad av något, då gör du vad som är lite bekvämt. Om du är beslutsam, hängiven, övertygad, så gör du vad som krävs. Då går man all in. Och lite samma andemening har vi i nästa citat. Commitment. Either you do or you don't. There is no in between. Alltså ett hängivet beslut att göra något eller att avstå från något. Det handlar om att gå all in. Det finns inget mitt emellan eller lagom. Och ett tredje och sista citat. Commitment means staying loyal to what you said you were going to do long after the mood you said it in has left you. Ett hängivet beslut betyder att du är lojal till vad du har sagt att du ska göra långt efter att känslan du sa det i har försvunnit. Och då har du ju med att stå fast i den här övertygelsen. Och ett äktenskap, det bygger ju på den här grunden. Mannens och kvinnans hängivna beslut att älska varandra. Och då vet vi också att det är en process. Det är inget engångsbeslut. Det är inte ett beslut som man bara tar en gång och sen är det bra. Utan det är ett beslut som man lever i. Man har ett gemensamt mål och som man inte är beredd att kompromissa med. Och just äktenskapet är kanske det som det här commitment, om vi pratar om det, som kommer allra närmast det som vi skulle kunna kalla för chief commitment, alltså det här högsta commitment, och det är ju relationen till våran skapare. Bibeln tar ju, precis som vi varit inne på, upp mängder av olika områden där vi ska handla ansvarsfullt, kärleksfullt, med hjärtat. Det är gentemot våra familjer, våra medmänniskor, församlingen, oss själva och faktiskt allt som vi säger och gör. Men ordet talar tydligt om att det är, alltså det som vi ska prioritera högst, det som ska vara vårt huvudfokus och främst, det ska vara relationen till Jesus. Och grundläggande för det här, det är det stora budet som återkommer på flera ställen i Bibeln. Och det är ju, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det innebär ju alltså att vi ska med hela våran människa älska Herren. Att vi inte håller tillbaka något för honom, utan vi utger oss helt och hållet. Och då kan man tänka att det kan kännas som en svår uppgift att göra det. Men man kan också tänka att det känns så befriande att göra det. Jag behöver inte ta hand om något i mig själv, i min egen kraft, utan istället låta Herren leda mig i varje situation som jag ställs inför, i varje del av livet. Och då finns det ju en förutsättning för att vi ska kunna göra så här. Det är ju just att älska Jesus, att utge sitt liv helt för honom. Det är ju faktiskt att han först har älskat, att han utgav sig för oss. Och i och med det så öppnade han ju vägen. Och därför blir det som vi gör, det blir ju egentligen ett svar på en respons på just detta. Och det är ju egentligen det som det handlar om, att vara Jesu lärjunge. Det börjar med det här beslutet att följa Jesus. Ett beslut som jag inte hittar på själv, utan Det är just ett svar på hans omätbara kärlek. Hans utsträckta hand, hans röst som säger följ mig. Och i min personliga kallelse och tjänst i livet med Jesus så handlar ju också då handlar det att gå på hans befallningar. Gå ut i hela världen och predika evangelium. Det är inget som vi har hittat på själva eller som vi går och gör i egen kraft. Utan Herren utrustar oss med den heliga ande. Och vår tjänst handlar egentligen bara om att villigt säga ja. Jag tänkte ta några exempel på sådana här situationer. Bibelordet ger oss många exempel just på att gå på Herrens ord, att svara ja. Och det, jag tänkte ta det från platser som i Israel som vi besökte här på vår senaste ungdomsresa med Israels vänner som var bara för 3 veckor sedan. Först har vi Genesarets sjö här. Det är ju området där Jesus kallar så många av lärjungarna. Och där de flesta av Jesu under som vi kan läsa om sker. Jag tänkte lyfta händelsen när Petrus går på vattnet. Och det är ju en händelse som vi ser på med stora ögon. Det är ju något som det ska ju inte funka. Han ska ju inte kunna gå ut på vattnet. Så därför har vi lyft det till en stor händelse, vilket det är. Men om vi tänker efter så handlar det ju inte om att han går på vattnet i första hand, utan han går på Herrens befallning, precis som följ mig och vi följer. Petrus fick ordet till sig, kom, och han gick. Det var en lydnadshandling hos Petrus, det var en troshandling. Nästa plats är Karmelsberg. I första kungaboken 18 så läser vi om när profeten Elia får ta itu med Baalsprofeterna. Israels folk hade länge... Han säger till Israels folk just det här, hur länge ska ni halta på båda sidor? Alltså, hur länge ska ni tjäna både Israels Gud och Baal? Folket hade ett delat hjärta, och det läser vi om att det är en inställning som inte håller inför Herren. Och här får Elia, likt Petrus, han får utföra en lydnads- och troshandling. Han får visa på Herrens makt när han nedkallar Guds eld på platsen. Och han gör det inte i egen kraft, utan han svarar ja på hans befallning. Det är återigen det som det handlar om. Sista exemplet har vi i Terebintdalen. Det är ju den här dalen som är välkänd för där striden mellan israeliter och filister utkämpades, striden mellan David och Goliat, striden mellan Gud och ondskans andemakter. Och den regerande kungen vid detta tillfället var ju Saul. Och Saul, det är ofta, vi har inte jättemycket positivt att säga om Saul, utan ofta målar vi upp honom som någon som, ja, han var inte särskilt trevlig, han gick emot Guds vilja och han misslyckades med sin uppgift. Det är ofta det som den bilden som vi har. Men till en början så måste det ju ha varit så att han verkligen var en ledare värd sin uppgift. Gud utvalde ju Saul, han hade ju smort honom med den helige ande och till Israels första kung. Och detta var något som också präglade Saul under hans första tid på tronen. Då han kompromisslöst lydde Herren och han hade framgång. Men när vi kommer i de här skeendena i första Samuels bok kapitel 17 och striden i Terebintdalen, Då hade kung Saul, han hade börjat kompromissa med vad Gud hade sagt. Han hade bytt sin lydnad mot olydnad. Och Herrens ande hade i och med detta lämnat honom. Han agerade på egen hand. Han var inte längre överlåten i sin relation till Herren och den uppgift som hade tilldelats honom. Då får vi det andra exemplet när David kliver in i handlingarna. Han hade ju för en tid sedan tillbaka redan blivit smord till Sauls efterträdare. Och han var fylld med den helige ande. Han visste i vilket namn som han stred, att striden var Herrens. Och då fanns det inget att frukta. Segern var klar. Han går ut, han besegrar Goliat. Och det var ju inte med sin egen kraft som David gjorde detta. Hans styrka var ju relationen med Herren. Inte något i honom själv. Jag kommer mot dig i Herrens Sebaots namn, säger ju David. Det här är lite olika exempel på vilken vikt det har av tillit till Herren, att ha ett överlåtet hjärta. Och när vi läser evangelierna och kraven som Jesus ställer på sina lärjungar, så kan det tyckas ganska hårt. Vi ska ta exemplet här bara när han säger i Lukas 9 och 61 och 62. Som kan vara, när man bara läser det så här, så kan det kännas väldigt hårt. Men då säger Jesus faktiskt så här. Eller det är ju en som vill följa Jesus som säger: jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Och Jesus svarade: den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike. Och en annan översättning på samma vers är att den som gör sig klar för att arbeta men sedan låter sig lockas av annat kan inte tjäna Gud. Och den här texten har en stark förknippning vad som händer i första Mosebok 19 och 26. När Lots hustru vände sig om för att se det brinnande Sodom som hon höll kärt. Det handlar om att både ha och äta kakan. Att hålla fast vid det gamla livet samtidigt som man vill vandra med Herren. Och med den inställningen då får synden ett fäste i våra liv. Det Jesus talar om är ju istället överlåtenhet. Att gå all in. Det finns inget mitt emellan i ett hängivet beslut. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Och att leva överlåtet, det handlar ju också om att vara redo. Redo att möta min mästare. I samband med Jesu återkomst kan vi lära av liknelsen som han själv tar upp i Matteus 25. Om bröllopet. I den judiska kulturen så kommer brudgummen till brudens föräldrahem där vigselakten äger rum. Sedan går brud och brudgum och ett stort följe av gäster till brudgummens hus för själva bröllopsfesten. Och i liknelsen här så läser vi om jungfrurna som väntade för att gå med i det här följet till festen. Jesus berättar att hälften av dem var oförståndiga och hälften var kloka. Han berättar att när brudgummen dröjde så saknade de oförståndiga olja i sina lampor och de kunde därför inte möta brudgummen. De kloka däremot, de hade olja och de var redo att följa med till bröllopsfesten. de hade prioriterat rätt. Och detta är ju en talande bild för oss. Vi måste vara redo, vi måste vara förberedda när Jesus kommer. Oljan här representerar ju en levande relation med Jesus genom hans heliga ande. Jag tror att beslutet om omvändelse som vi också fick höra om innan till Jesus, den är så viktig och den måste ha en naturlig plats för oss eller hos oss. Att varje dag söka hans vilja, att varje dag sätta mitt fokus på honom för att inte slumra till, för att inte komma bort från Jesus, utan bevara en överlåten, en levande relation. Och här har vi våra dagliga prioriteringar, de har en stor och avgörande betydelse. Vi har något som vi vill placera främst i våra liv. Vi har något som vi inte är beredda att ge upp. Från det engelska ordet commitment så har vi ju commit. Det är ju det verbet. Och jag tänkte belysa två liknande bibelverser som har det här verbet. Vi hämtar dem från Ordspråksboken 16, vers 3 och Psaltaren 37, vers 5. Och på svenska så läser vi: anförtro dina verk åt Herren så har dina planer framgång. Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Commit, engelskans commit, det är ju anförtro här i svenskan. Commit thy works, commit thy way, står det i den engelska. Och om vi då går till grundtexten och ser vilket ord som används där, så är det ganska intressant, för då används det hebreiska ordet golal. Och golal, det betyder då att rulla bort eller handgripligen förflytta något. Och det används 18 gånger i Gamla testamentet. Oftast då i en fysisk mening, när en sten till exempel ska rullas bort. Och då kan vi göra kopplingarna här att just det här med anförtro, det handlar inte om att vi ska låta Herren vara med på ett hörn eller lite då och då, låta honom få insyn i våra liv, utan vi ska aktivt överlåta och anförtro våra liv i hans händer. Vi ska aktivt förflytta det som vi vill hålla för oss själva till honom. Det blir ett aktivt beslut. Och just det här med att rulla bort stenen, då kan jag inte låta bli att göra kopplingen till påskdagen. Och det som hände, och som evangelierna lägger ganska stor betoning på, just det här med att stenen var bortrullad, graven var öppen. Vi kan göra beslutet, vi kan välja att inte anförtro eller överlåta våra verk, våra vägar, våra liv i Herren, åt Herren. Och istället låta stenen vara kvar. Men vi uppmanas att överlåta det åt Herren, att rulla bort stenen. Och då, där kommer ju Jesus villig att leda oss. Till avslutning här så får vi återigen påminna oss om det stora budet. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Jesus säger att detta är det viktigaste budet. För det talar verkligen om rätt prioritering. Det talar om verklig hängivenhet och ett överlåtet hjärta. Och i slutet är det bara det som räknas. Vi får aldrig se på våran frälsning som som något som vi beslutar oss för en gång i livet och sen är det bra. Det måste vara något som vi lever i. Och där får ju också den här dagliga omvändelsen tillbaka till Jesus en naturlig plats. Och i den här relationen får vi ha ett överlåtet hjärta som är hängivet Jesus. Vi får bära frukt när vi är rotade i honom. Och han får platsen som herre i mitt liv. Den totala kontrollen. Jag väljer att gå all in. Han får vara ledstjärnan. Den pålitliga kompassen som vi behöver var och en i det här livet. Så låt oss alla stämma in i Paulus beskrivning från Filipperbrevet 1:21. För mig är livet Kristus. Amen.